Äntligen har Premier League och alla andra storligor dragit igång igen. Vad passar då bättre än att höja spänningen med ett bett? Coolbet erbjuder inte bara fantastiska odds utan dessutom ett gigantiskt utbud där du säkerligen kan hitta några fina spel. Läs mer på coolbet.com och tänk på att spela ansvarsfullt. Coolbet. Stay cool. Bet responsibly.
Välkomna till en ny termin, hösttermin av Offsides podcast. Och Anders, jag hade ju tänkt att det här skulle bli, vi skulle spela in på ett ställe som med lite krystat kunna tänkas vara en hommage till de allsvenska serieledarna. Men du klarar inte av råttorna i källaren. Och nu är det på riktigt. Det är de facto råttor i rummet.
Ja, den som har följt oss här vet ju det. Att vi misstänkte först i våras att det var råttor nere i källaren. Och mycket riktigt så var det råttor. Vi hittade ett par döda råttor där.
Jag visar ju dig Ground Zero idag. Också.
Fan, vad de har käkat upp en hel vägg nästan. Och nu då, när vi kom tillbaka efter semestern, så berättade Hanna här, vår kollega, att hon upptäckt nya råttor. Men du sa, fan, vi testar, det är bra för bra innehåll.
Ja, jag är ju mycket så. Vill att det ska vara lite obekvämt.
Och vi gick ner där nere och jag hörde direkt hur det prasslade och rasslade i kartongerna och så som finns där nere i källaren. Och det gick inte. Så nu är vi uppe på redaktionen och spelar in. Med lite bakgrundsljud som är nya för att lyssna.
Eventuellt så kan det finnas sår från någon kollega.
Som
pratar
om Palme eller sånt där.
Ja, precis. Men det behöver ni inte bry er om i så fall.
Men välkomna tillbaka efter en sommar. Hoppas ni har haft det bra. Vi har haft det bra, va?
Ja, det tycker jag. Jag har sett på rätt mycket allsvensk fotboll när den trummade igång igen. En del tillsammans med min pappa. Kanske inte så mycket som han hade velat, men jag har gjort mitt bästa med familj
och annat. Har du något fotbollsögonblick som sticker ut? Och du ska ta ut ett som du har sett här under vår ledighet som ändå pågått i nästan 5 veckor.
Det är svårt att ta ut så här enskilda ögonblick. Det finns någon klassisk intervju med Stenmark när han är ganska ung och har slagit igenom och har vunnit en massa guld i något VM. Och Plex är det väl som frågar vad det är, vilket ögonblick är det som sticker ut? Så här, jag vet inte. Så kommer han, jo, nu kommer jag ihåg vad det var. Så det var när de andra sa att det var rättvist att jag vann. Det är fint på något sätt. Så, jag har nog inget sånt. Jag har funderat lite på, för jag har sett mycket sport överhuvudtaget och sett en del på friidrotts-EM och simning och sådär. Och där har det varit så mycket framgångar. Och det tänkte jag på också att det är lite av en egen genre det här för journalister att intervjua folk som är på toppen av ett rus. Där kommer man in på den här typiska hur känns det frågan, men också bara det är väldigt svårt läge att vara en bra reporter i. Jag tänkte på det när han Duplantis då slog världen med häpnad och vann en guld i stav, att de kan liksom nästan inte säga någonting. Och alla försök till att vara lite smarta faller platt. De som var när IFK Göteborg vann guld 2007 snabbade kanske upp GT-reporten som försökte komma runt de här bara hur skönt är det här och hur känns det nu? Och säg något. Försökte vara lite smart då, vilket också kan falla platt. Och det gjorde det med Bengt Andersson då, som var gammal och tog det här guldet. Och reporten då, ja, men jag vet ju att Bengt jagar. Jag är väldigt intresserad, jag kör på det. Bengt, om du jämför det här med att skjuta en älg. Och Bengt svarar, det går la för fan inte att jämföra. Och förresten, jag är rådjur.
Det är för platt.
Ja, alltså jag vet inte, det har bara varit en allmän fotbollssommar som har rullat på ett trevligt sätt. Jag tror du har starkare innehåll, för du har ju varit lite utsänd i semestern här.
Jag var ju, det tajmade som så att jag var nere i Skåne, i mitt gamla Lerberget. I samband med att Granen gjorde sin bejublade comeback på Olympia. Han hade faktiskt spelat en match tidigare mot J Södra.
Ja, där det blev lite liv. Jag såg insändare och annat i Jönköpingsposten från J Södra supportrar som var arga över att Granen skulle hyllas. Inte här och inte nu, tyckte de. Men jag tror att han fick någon applåd och kanske någon bukett.
Ja, också. Precis. Men jag var ju nere då i Lerberget och jag var en del med min pappa på stranden med hans kompisar, får man säga, som sitter där och solar varje dag. Från solen går upp till solen går ner i princip.
Fruktansvärt solbrända.
Otroligt. Otroligt solbrända är min pappa. Alltså, som han sa, jag tror att jag använde solkräm en gång. Jag tror det var, kan varit 73 som man säger. Ja. I alla fall så blev jag helt insmetad i den här granenyran som pågick under, ja, egentligen från att granen kom hem efter Ryssland fram till den här premiären då på Olympia mot Norrby. Så de sedan vann då med 2-0. Granen spelade 90 minuter. Men redan innan dess så det blev så att jag läste rätt mycket i Helsingborgs Dagblad, lite Kvällsposten, den journalistiken som gjordes kring granen och så. Och jag halkade in på HIFs officiella hemsida och såg ett klipp från när granen skulle presenteras inför helsingborgarna på den här kärnan, trapporna då.
Just det.
Som leder ner mot centrala Helsingborg helt enkelt. Och detta är väl alltså en eller två veckor efter att granen kommit hem från Ryssland. Och det öser ner denna dagen. Det regnar något så in i bomben. Om man ser på HIFs officiella sajt då, när de har lite videoklipp, de plockar upp honom i bilen och känner, vad är detta för dag han ska få egentligen? De stannar, parkerar bilen och innan de kommer då till den här folkmassan så öser det ner och så kommer det ändå fram massa folk som vill ta selfies och de vill ha autografer och de vill snacka med sin påg och sådär som han hela tiden refererar till, pågen granen. Och man ser på honom, han gör det med gott humör som han alltid gör i granen.
Ja, det är något med honom. Han ställer liksom upp på allt. Mm. Han är ju inte den som är spexig och kanske liksom drar igång en ramsa. Men han bara säger, ja,
absolut.
Ja, visst. Ja. Så här, han har ju varit lätt för honom att säga, jag behöver vila lite nu. Absolut. Kanske räcker att vi gör något på Olympia sen.
Exakt. Och det är ju också lite det som är sakerna som ska komma till. Han är så himla tillgänglig för alla. Så att när han väl kommer ut på de här trapporna, då öser det ner. Alltså. Han får inget papper, ingenting. Han står där med sin äldsta dotter, och inte den nyfödda dottern som föddes under uppmärksammade former under VM i Ryssland. Men den äldre dottern som kanske är 5-6 skulle jag säga. Hon står där öser ner. Och det är bara pågår. Och Camp Sweden inhyrar på något hörn.
De är med?
Ja, de är med och dansar i pariker. Och de gör, Anna Sydön, är ni klara? Och så. Det är kanske 500 pers där som har samlats. För det öser ju ner denna eftermiddag.
Vad gör granen medan de sjunger?
Han står där lite obekvämt. Men ändå ler lite bland. Och hans dotter tycker det är lite kul. För det dansas och det sjungs och så. Så han står där lite så. Klampar takten lite då och då. Och så där. Och sen så blir det tal. Och det är kommunpolitiker som ska prata och sådär. Alltså det är fint på ett sätt. För att helsingborgarna får någonting att vara glada för. HIF-arna får någonting att vara glada för. Men det är också lite sorgligt så på något sätt. Att,
hur då?
Nej, men man har nästan liksom annekterat granen nu i Helsingborg. Men märker man. Och det är ju stor skillnad om man jämför då med Henrik Larsson. När han kom hem så hade ju Henrik Larsson, han hade sån jävla liksom respekt kring sig. Alla visste det. Man går inte och stör honom. Går han på Kullagågatan som heter den stora liksom köpmansgatan i centrala Helsingborg. Man stör inte Henrik. Man går inte fram och ber om autograf och sådär. Det gjorde ju folk det givetvis. Men med granen är det som att
han har en uppsyn som gör att här får vi gå fram.
Alla och alla kan stå och köta hål i huvudet på honom. Och han är så snäll så han står ju kvar där.
Ja.
Och jag bara tänkte på det, för att det var också så när Henrik Larsson flyttade hem till Helsingborg. Så bosatt han sig lite utanför centrala Helsingborg på
någon gård.
Ja, liksom där de hade möjlighet att ha hästar och så, för Magdalena ville ha det och så. Så att, och det var lång jävla le som man skulle ta sig in på för att komma där. Och det var grindar och så. Det var väldigt privat så. Granen bor på Tågaborg. Helt öppet. Alla kan gå och knacka. Och det är liksom, hans fru är ju rätt social så där på Instagram och sådär. Så att den som vill, det är inga problem att ta reda på var han bor. Och jag gissar, det vet inte jag, att det var oerhört många som kommer förbi. Vi ska bara säga grattis till vår påg. Att han har blivit pappa igen. Och grattis till Ryssland. Och vet, kort och ringt på dörren och knackat. Och lämnat över en bukett och en flaska Famous Grouse. Det kan bara tänka mig hur det har varit de här veckorna.
Jag undrar, är granen kapabel till att få nog så att säga? Jag tänkte på det när jag var över i Ryssland och hängde med honom. Att efteråt, att det kändes som en jättestor tillgång. Att, och det här menar jag inte på något dumt sätt. Men att han var... nollställde fel ord, men han lät sig inte påverka så mycket av vad som hände och kunde fokusera när det väl gällde. Han var, gav liksom ett väldigt snällt och intryck sådär. Jag fick ju nästan säga att nu räcker det. Nu är jag nöjd sådär. Mm. Han bara, ja okej, annars kan vi köra lite mer. Så. Men att han svepte liksom aldrig med i någonting. Mm. För jag tänker att vem som helst hade ju kunnat få någon otrolig baksmälla efter det som han har varit med om. Inte bara på grund av fotbollen, utan också med den här förlossningen och bli kalla de här sakerna landsfader, ja, och sen vet att den här stan ska mjölka och den här klubben ska mjölka den här hemkomsten så mycket som det går. Mm. Men det har man ju inte sett ett spår av. Nej. Och dessutom har han väl också gått in och har dominerat.
Typ. Ja, det är också. Jag kommer lite grann till hans prestation på plan, men det finns lite mer kring det här, för att sen så var det då, jag såg något inslag på Kvällspostens webb-tv, så det var en reporter som, jag tror att det var Kvällsposten, kan vara ett Helsingborgsdag, åkte ut, om det var dagen innan den här Norrby-matchen, träningen, hon skulle ta lite snack med honom, ställde reporter för, ja du Granen, jag undrar så här, skulle du kunna nämna senaste startelvan som du var med i HIF? Och då är det då alltså 10 år tillbaka i tiden. Granen, spelade Henrik Larsson eller? Ta han det säkraste. Och reporter, nej, det var det inte. Nej, jag kommer nu.
Faller platt också, man tänker att reporten ganska små, han tar några namn, jag hjälper honom med några, sen kommer vi in på gamla minnen.
Nej, jävlar, blev inget tigg av det. Ja, men i alla fall, det var, det är en speciell känsla för Helsingborg också, den här staden. Alltså, de har ju haft kämpigt länge fotbollsmässigt, så det har gått igenom stålbad och det är fortfarande väldigt osäkert hur ekonomin ser ut och så, med tanke på värvningar och externa finansiella nytt och sådär, att de inte riktigt lär sig kanske, jag vet inte.
Nu när de rustar igen.
Nu rustar igen och så. Det går bra för dem, men menar, förutom Granen så är det ju Rasmus Jönsson, andra hemvändaren.
Wandersson
och det är Holgersson som har värvats in. Det är ju...
Sande Farner, du var där och provtränade med någon lurig grej.
Ja. Ja. Men i alla fall så får man vara glad för Helsingborg på det sättet. Så. Men sen så kommer man till matchen då, Olympia. Och det första jag ser när jag kommer in, de har klippt hela jävla Olympia, alltså gräset, till en stor gran.
Nej.
Jo. En gran som sträcker sig från ena långsidans linje till andra långsidans linje, så, som brettar över liksom hela planen. En gran alltså.
Behöver man söka någon slags dispens för att få göra sånt? Ja, man borde ju inte få klippa det riktigt.
Det är ju någon, det är inte granen själv, så nej, skulle ni kunna klippa en gran?
Man skulle varit med på det mötet när det kläcktes att ska vi inte... Ja. Klippa en gran jävel i gräset också.
Och så är det någon som får ta på sig ansvar. Men jag snackar med vaktmästaren, han som har ansvar för gräset. Det är så här att det är Bosse Albert på kansliet. Han tycker det är en jävligt bra idé om vi skulle klippa en gran. Vad säger du?
Det är inte min idé.
Precis. En grana jävel. Ja, det blir roligt, man.
Granenplanen.
Ja, så den var där. Så jag tror också att det stod Andreas Granqvist i, alltså bredvid granen.
Som är hans namn.
Basala bokstäver.
Men gud.
Ja, i alla fall.
Sektor. Men det får jag bara sticka emellan där. Jag är nyfiken på mer, men det måste ju vara väldigt mycket de här prestationerna i landslaget. Det är klart att helsingborgarna och fansen där minns Andreas Granqvist som en riktigt bra mittback och en viktig spelare. Men det han gjorde i HIF-tröjan, liksom inte riktigt på den nivån att det blir, för han var väl där, nu tar jag ur huvudet, men säg 2003-2007 kanske.
Något sånt.
Ett cupguld tror jag de fick in där någonstans, men det var ju inte de fetaste åren i Allsvenskan. Absolut. Sen blev de ju bra igen sen och sådär. Så han lämnade ju inte med den som egentligen, som att kanske Anders Svensson flyttar hem eller Rosenberg, Helsingborgarna kanske protesterar. Mm. Men man behöver ju bara backa ett år tillbaka från att han var någon som de hoppas ska komma hem och som är en landslagsspelare, men en landslagsspelare som, ja, vilken som helst, som är med och spelar mittback för Sverige. Det är ju de här Italien-matcherna och VM:et som har fått, även för Helsingborg då, en helt extra dimension.
Det är ju så.
Det är det som räknas med mycket i det här paketet. Jag kan inte komma på någon sådär som slår igenom. Han har ju funnits, man vet hur Andreas Granqvist är, men i så hög ålder får ett sånt här massivt genombrott liksom igen och går från att vara lite känd till att bli kallad landsfader. Nej. Och som får det här mottagandet. Det är väldigt ovanligt. Jag kommer inte på någon på rak arm i den åldern. Liksom.
Nej, precis. Och det finns ju någonting där i den tiden, så är det någonting som har precis träffat rätt så med granens personlighet och med hans uppoffrande spel. Så.
Posthamren också. Lite.
Ja, men det är ju precis. Han har ju träffat helt rätt. Så sätt har han haft tur eller otur, om man nu inte tycker det är så kul som han gör sken av och får all den här uppmärksamheten.
Han ger inte sken av att han tycker det är underbart, men han tycker det är lite kul.
Ja, lite kul.
Men, ungefär så.
Ja, men, och det är ju också så att det fattar jag ju, liksom, han kom med i världslaget. Liksom.
Ja,
han var ju bra och han är lagkapten och han var symbolen för det här landslaget som tog sig sensationellt i en kvartsfinal i ett fotbolls-VM. Jag fattar det, att det känns otroligt att han ändå väljer bort. Han skulle, det vet ju också HF och de som bor, min pappa och hans kompisgäng. Han har ju tackat nej till rätt många miljoner. Han skulle kunna stanna ett år till i Krasnodar om han hade velat det. Det finns någonting där också. Så han väljer bort pengarna, granen. Då glömmer man bort att han har för fan 150-200 millar på sitt bankkonto säkert. Alltså.
Han kände bra i Krasnodar.
Det kan man säga att han gjorde.
Men man skulle ju ändå, han går med på allt. Det måste ju nog finnas grejer som når honom där han faktiskt tackar nej. Mm. Man skulle vilja höra dem så där ändå, att vi är ett grillgäng och sonen skulle bli så glad om ja, du kom förbi,
kan du komma
och
bara morsade boll,
liksom, och kanske drog några skott på honom eller något sånt där. Att eftersom han är så tillgänglig, ja, bara gå dit och fråga.
Och nu är det ju också så, eftersom han är så otroligt stor, för det ska man säga också, för då jag kommer dit och när jag sett den här granen på Olympia ta plats på pressläktaren, och det är ju liksom, det är fullsatt, det är 16 000 på Olympia, men 6 000 av de här, det är ju knattar som är för det här Eskilskuppen som är rätt stor. Alltså jag tror att det kanske är Sveriges näst största efter Gothia Cup nu. Där det bestämdes ju väldigt långt innan. Och det kan jag tänka mig att HFs ordförande och så var rätt ledsna för. De hade kunnat sälja betydligt fler biljetter till ett fullpris. Men nu var det rabatterat så långt innan att de skulle knatta annars. Men det var fullsatt, fin kväll, sommar, blå himmel.
Men vad tycker, alltså det här med granen i gräsmattan ändå. Kommenterades den? Eller liksom tycker, är rimligt att den är där?
Jag vet inte, folk tyckte det var käckt.
Ja, det kanske det är, jag vet inte. Ja,
i alla fall, så kommer spelarna ut då, minuten innan klockan 7 då när matchen börjar. Så bredvid Norrby-spelarna och radas upp.
Ja, men de också, mellan. Lasse Nilsson, ja, där liksom den dagen för honom.
Ja, jag tänkte för det, för de fick ju stå där väldigt länge. För det var då presentationen. Vi går igenom spelarna, de börjar ju inte med granen, så var lagkapten, utan de börjar med Per Hansson. Och så går de igenom spelarna. Och sen näst sist till Rasmus Jönsson, också hemvändare. Han kommer egentligen, tror jag, kilometermässigt kommer han ju närmare från Helsingborg och uträttade rätt mycket mer, tror jag. Han var ju rätt bidragande då, 2011. När de vann SM-guld. Och jag tror han stod för typ 11 mål. Och sånt där, hans bästa säsong någonsin. Han fick ett högt jubel. Och sen det till sist.
Men det stod inte Rasmus i gräset.
Nej, det gjorde inte. Och sen det till sist, spiken. Han tar i från tårna. Så. Oh. Vrålar. Det blir sådär att man nästan får hålla i. Trycka in någonting i öronen. Han har kallats landsfadern. Han är tillbaka. Vad är ja, om man nu hittar på honom. Ja, men ja, ungefär den stilen. Andreas Krång! Du vet det jublet där, när han har sagt det. Alla vet med något liknande. Jag har ändå varit på rätt stora arenor och så. Det var, sånt, det var precis som ett år av ångest och så här.
Och tillförsikt nu då kanske.
Ja, ja, precis. Bara alla vrålade ut där i 5-10 sekunder. Det var så att jag var ju där med min son då. Han högg tag i mig. Han blev ju rädd alltså. Det var ju som att han hade sett någon hade fått huvudet avhugget alltså. Så rädd blev han alltså. Det var sånt jävla vrål alltså. Och det får man ge helsingborgarna. Fan vad de tog i där. Alltså. Och sen blev det inte slut där. Sen skulle någon komma in och lämna en bukett blommor. Så där. Man såg att han tyckte på slutet så att han var lite besvärad.
Kan vi spela matchen nu?
Nu vill jag spela matchen. Mm. Och sen så börjar matchen. Och det första gången han tar emot bollen, jag tror att det är en lång boll från Norrby-spelaren. Han tar ner, han kunde nickat bort, han tar ner på bröstet, slår en enkel passning, snyggt som fan liksom. För sånt jävla jubel. Och det frågar de första 3-4 bolltoucherna som han har. Wow! Alla bara reser på sig.
Också en mittback. Också det är inte liksom den gamla målspottaren som kommer hem. Så.
Men det ska man också säga att han var ju en klass för sig. Alltså otroligt imponerande att se. Man kan ju tänka sig att han hade varit lite ledig. VM i Ryssland, kanske lite baksmälla. Nybliven pappa, man vet.
Men allt det här sektliknande hyllandet och byggandet för det här är ju nästan inskrivet att det blir ett lite antiklimax. Mm. Det blir 1-1 hemma mot Norrby och sådär insats.
Ja. Men han är skitbar. Och då som pricken över i andra halvlek så är det en boll som studsar ut efter att en Norrby-spelare nickat ut den. Och jag tänker det redan innan den landar på granens fot. För det går en båge. Och han drar till då med en volley. Och tänker detta kommer att bli ett sånt jävla mål. Och han får en sån träff. Alltså. Det är sånt, du vet, supermack-skott. Ja. Hade den gått igenom mål. Hade den gått förbi mållinjen så hade den gått igenom nätet. Det var så jävla hårt. Men målvakten då, Norrbys målvakt, han står ju precis rätt.
Får den på sig.
Får den på sig. Den studsar all världens väg i returen. Alltså. Men sånt otroligt skott. Och det som gick igenom Olympia där. Det var rätt otroligt. Alltså. Nej, men det är, jag var glad att jag var där. För ja, att det var en speciell upplevelse. Och alla de här dagarna runt den här liksom, premiären på Olympia. Så det var så jävla speciell stämning i hela nordvästra Skåne. Det har aldrig varit med om något liknande. Alltså.
Kom på en sak just också. Mm. Granen är här i stan idag. Det är tisdagen vi spelar in där. Och ÖIS möter HIF. Fan, det är som man blir alldeles till sig. Alltså.
Men skulle det vara så att granen skulle fått hybris nu av allt det här, ställa upp i det här jävla kommunalvalet för något parti, eller starta ett eget parti, granarna eller vad det nu ska heta.
Sopa rent.
Det här är sopa rent alltså. Jag lovar dig, folk är helt, helt besatta av granen nu alltså.
Ja, ah, shit. Ja. Ja, jag är glad att du var där. Ja. Jag är glad för rapporten. Betraktas bäst på avstånd för min del. Men jävlar mig alltså. Då är det väl jag som får styra det här framåt och säga att återkomsten då för Offsides podcast, vilket nummer i ordningen vet jag inte i huvudet. Det gör vi i samarbete med Big Travel. Big Travel som erbjuder ett stort utbud av sportresor och alltid har superbra paketpriser på matchbiljett och hotell för dig som vill se Premier League. Man läser mer och man bokar inne på bigtravel.se.
Vi gör också detta återkomstavsnitt i samarbete med C More och som fortsätter visa alla matcher från Allsvenskan och Superettan. På söndag är det BP AIK och Djurgården tar emot Kalmar. På måndag spelas matcherna IFK Göteborg Östersund och Hammarby Örebro. I Superettan är det bland annat Skåne derby då när Helsingborg tar emot Landskrona Boys hemma på Olympia. Gå in på cmore.se för att läsa mer och teckna abonnemang.
Ja, och igår var det Norrköping Bayern 0-0. Du såg den va?
Jag såg nästan hela matchen. Och det var en väldigt rolig match att titta på. Det var högt tempo, stundtals, väldigt högt tempo. Hög press från båda lagen. Mycket så här bollerövringar som är allt mer populärt att prata om. Men också en känsla som jag haft här under sommaren. Och hade lite grann innan VM-uppehållet och så. Att det är lite för dålig kvalitet ändå. Detta var ändå två topplag som båda har imponerat väldigt mycket får man säga. Inte bara poängmässigt utan hur de har spelat stundtals. Men ändå i det här och med ändå tillspetsade trupper med en bra bredd så är det ändå så här avgörande passningen.
Ja, du talar om spets.
Ja, men precis det här som granen kan göra istället för att han bara rensar bort en långboll när han går upp i duell med en Norrby-anfallare. Han bara rensar bort bollen så tar han ner den eller han har redan bestämt var den här rensningen ska gå, att den ska gå ut på vänsterkanten för att där står en fri vänsterback. Här var det inte riktigt så, du vet, när en mittback får en sån boll så bara rensar den och så blir det en retur då, för blir det möjlighet för Hammarby eller Norrköping. Så det är de här små sakerna och jag känner att det är inte så bra. Alltså det finns mycket som upphypat med allsvenska med all rätta, liksom stämningen och sådär. Och det har ändå varit lite glädjeämnen senaste åren. Så.
Nu har ju också allsvenska klubbar de senaste åren möjlighet att sälja spelare för ganska bra summor också. Ja. Vilket vi har sett exempel på i flera klubbar. Mm. Men det du är inne på, och det pratade vi väl om redan i fjol tror jag, när det, liksom det var den här ständiga att man väntade på att tänk vad bra de blir när de kommer igång. Alltså, de ligger redan tvåa, men känns ändå inte som att de har visat så mycket och sådär. Man tycker man kan höra det om AIK nu med som leder, att de har inte riktigt, och vi menade väl att de är igång. Mm. Det är ungefär så här. Och vi har ju haft några lysande undantag internationellt då med Östersunds Europa League-äventyr och de gångerna MFF har gått in i Champions League. Men det är ju lite oroväckande att bredden när vi möter internationellt motstånd har varit väldigt svag i flera år. Och nu i somras också var det ju lite deppigt med Europa League-kvalet, att inte så mycket säga om Häcken, men de är ju inte ens nära att störa Leipzig då. Och AIK har först problem med Shamrock och klarar sen inte det här unga Nordsjälland. Och Djurgården kanske ett litet minifiasko mot det här ukrainska laget. Och så har det varit ganska många år nu. Och så Östersund skymde det lite genom sin fantastiska resa den gången. Och Malmö har i viss mån skymt det där. Men annars har det ju varit svärdet länge nu. Medan faktiskt danska och norska lag har ju gått längre i runderna nu. Och det skulle ju möjligtvis stärka det du är inne på lite.
Ja, och det är ju inte så att, alltså, ta Liverpool West Ham till exempel. Det är inte så att West Ham, man känner, de är också jättedåliga när de spelar. Det är liksom en helt annan budget de har. Och man ser de här matcherna också. Men samtidigt så är motståndet där betydligt bättre. Och det är liksom en ny tränare och så. Men allsvenskan är det som man ser de här lagen så i Norrköping. Man ser, det saknas det där lilla extra för att man ska liksom... Sen ser man ju jättefina mål och jättefina prestationer då och då liksom. Men det är i varje match man känner de här topplagen, inte ens de lyckas komma in i stunder då de bara spelar skitbra i 10-15 minuter, utan det är hela tiden att det är något litet misstag som gör att de får börja om och så. Jag vet inte, jag känner det allt mer så att jag, det är inte som att jag pissar på allsvenskan, jag bara känner att det borde kunna vara lite bättre. än vad det är.
Ja, nu är flera rätt...
Utan att jag har någon väldigt...
Nej, men nu har ju ändå flera lag möjlighet att ta in ganska bra spelare också. Och har faktiskt gjort så också. Men det som är kul är ju att den lever. För det har vi faktiskt inte varit så bortskämda med i toppen. Väl den säsongen när Norrköping vann i sista omgången mot Malmö. Som lite undantag de senaste åren. Förra året var ju skitsekt. Där MFF nästan hade vunnit det här guldet redan den här tiden på året. Samtidigt som de hade floppat i Champions League. Så hösten blev lite pyspunka så. Mm. Nu är det ju inte så. Nu är det AIK och Hammarby och jag ser inte varför Norrköping skulle vara helt borta bara. Mm. Det är så pass mycket kvar att spela om. Det kan man ju ta med sig. Och om vi skälpte över lite mot det neggiga så kan väl jag få tala om min nya sommarförälskelse som faktiskt är GIF Sundsvall och har varit hela säsongen. Mm. Jag är så oerhört imponerad av det de gör och samtidigt lite arg på staden Sundsvall. Mm. Man bör ju påminna sig om då att det här var en förening som nästan gick omkull förra året. Mm. Och så det här är kanske ingen hyllning till hela organisationen för där fanns det ju relevant kritik och rikta. Men de är nära att åka ur också. Minst det där euforiska, det var väl här på Gamla Ullevi när de klarade kontraktet och att vi, de där bilderna var ändå rätt fina att se och Joel Cedergren som hade kämpat. Hade de en så tuff säsong och de hade börjat med det här lite spanska spåret och väljer då att men vi fortsätter med det här och vi tror på den här typen av fotbollen att spela och får betalt i både form av jättefint spel för jag har sett på dem och de ligger väl sjua eller något sånt där, sexa, inte så långt upp till en fjärde plats. Den prestationen, sett till deras förutsättningar, den är för mig minst lika bra som kanske AIK som leder med sina, de förutsättningar som de har. Mm. Det är inte så att jag nödvändigtvis tycker att alla måste spela tiki-taka, men man blir ju glad när någonting skiljer sig åt så mycket i allsvenskan. Och särskilt kanske i en stad och ett, som har varit så förknippad historiskt sett med att giffarna är tunga att möta och det är fysiskt och så. Att de kan spela på det där sättet. Och Linus Hallenius som var utdömd, det var den där killen som gjorde något drömmål i Hammarby en gång. Mm. Som liksom lök på laxen längst fram. Det, alltså det var årets mål för mig nästan. Han har gjort flera snygga mål och det här målet var inte han som gjorde snyggt. Men det målet de gjorde i Kalmar när, vänta, det är minuter de står och spelar ut Kalmar. Mm. Bara rullar och rullar och rullar och sen hittar en yta och så gör de mål. Mm. Joel Cedergren blir jag nyfiken på. Jag har aldrig suttit ner med honom. Men jag minns ju att du kom tillbaka från upptaktsträffen och sa att Hallenius hade varit lite lurig. Mm. Att folk hade inte riktigt förstått vad vi har på gång.
Ja, just det.
Och nu skördar han ju frukterna. Ja. Varför jag är arg då är för att Sundsvall inte tycks nöja sig med detta som stad. Det är ändå en stad, rätt stor stad, upp mot 100 000 i kommunen. Och de har väl drygt 4 000 i hemmasnitt. Vad mer ska man begära? Liksom? Jag har lyssnat en del på något som heter Norrlandspodden i sommar. Podcast om Norrland som man ju hör. Där är de ganska taskiga mot Sundsvall som stad och menar att den är rätt dålig för att vara så stor som den är vad gäller kanske kulturellt utbud och annat. Och den är inte cool för en stockholmare men heller inte tillräckligt norrländsk för en riktig norrlänning. Mm. Och den har inte fjäll som i Östersund eller sådär. Och de är mest intresserade av saker som gör det lätt att parkera typ. Och jag blir lite sur. Liksom så här, det här kommer ju inte tillbaks kanske. Mm. Nu har de ju det här, för de kommer ju inte vinna guld någon gång. Liksom. Och det är lite det här vi var inne på en gång när Åtvid var uppe och gjorde det så bra. Att så här, då får man ingen tack för det. Nej. Nästan. De blir sjua, det är ju fan maxat verkligen. Nu är Åtvid snart ner i tvåan. Mm. Men liksom, det var ingen mer som brydde sig för det nästan. Mm. Sådär. Mm. Och Sundsvallsborna, fan lite fler är de. Vad mer ska de ha liksom? De spelar skitkul fotboll, går oväntat bra. Åker ner och daskar till Trelleborg med 6-1. Hallenius stänker in 3. De är värda så mycket mer, tycker jag. Så.
Nej, absolut. Om jag bara ska utveckla lite grann. Jag kanske var lite väl dissig, men jag tänker att det ska man kunna vara ibland.
Såklart.
Och jag känner också att en sån sak som att Östersund nu går så jävla bra igen. Det är ju liksom ett styrkebesked för den nya tränaren som har tagit över efter Potter och för spelarna och för faktiskt organisationen då, att de har värvat rätt. De har ändå tappat lite tunga namn,
får man säga.
Som var rätt bärande i den succén som alla har pratat om så mycket.
Nu tappar de kanske det tyngsta av alla då, ja, som kom in och avgjorde egentligen senaste
matchen. Exakt, det är också det jag tänkte på. Jag tror att det var Brännan, vår spelare, tränarkronikör, som skrev det på Twitter. Just att matchen, de är rätt jämna. Och sen så bestämmer sig Godos för att avgöra det. Ungefär så.
Ja, men där har du ju kvaliteten som du efterlyser.
Ja, men det är ju så att det räcker att det är en spelare ibland som är riktigt bra. Så kan den göra ett lag väldigt... Nu är det inte bara Godos som har gjort att Östersund har tagit väldigt många poäng här senaste månaderna. Men det är också lite tecken på att det ska inte vara möjligt att Östersund är så bra med tanke på vad som hänt och vad som händer och pågår i den klubben. Det ska inte vara möjligt att de ska kunna vinna match efter match i princip nu mot lag där det har varit kontinuitet och man har haft långsiktiga planer. Man ser på Örebro till exempel, hur kan det vara möjligt? Hur de rasar igenom. Hur kan det vara möjligt att Elfsborg är så jävla dåliga som de är? Ja. Jag fattar inte det alltså.
Elfsborg är roligt. De har väl inte gjort mål tror jag på 5 raka matcher. Och vi behöver inte fördjupa oss i krisen. För vi har väl, gjorde väl en del i våras. Men de är ju illa ute. Mm. De har inte gjort mål på 5. Men notera då att i C-more-sändningarna så de är ju väldigt förtjusta i att tala om expected goals. Alltså, men det kan ju ha relevans såklart. Det kan visa att de har inte fått så mycket utdelning som de kanske borde haft. Men Hasse Backe älskar ju expected goals. Jag blev påminn, för han står då och pratar, det var väl i samband med AIK-matchen som Elfsborg igen då gick mållösa ifrån. AIK vann med 1-0 när Henok Goitom gjorde mål. Att de drar upp det här med expected goals, att egentligen så är det är inte riktigt så här dåligt. För expected goals visar att det borde varit fler. Det påminner mig liksom om Tage Danielssons gamla sannolikhetsmonolog efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg. När han då liksom raljerade över de som sa att det är så ytterst osannolikt att det händer. Så det här har väl inte ens hänt. Mm. Att det är lite samma sak. Att, men tittar vi på expected goals så siffrorna är så pass bra så det har nog inte riktigt hänt att Elfsborg är, för det, siffrorna här som ni ser visar att de ska ligga mycket högre, så det har nog inte riktigt varit så här dåligt. Nej, men de har ju inte gjort mål på 5 matcher, Backe.
Om nu Hasse Backe, nu tror jag inte han har det, men han har ägat lite kontor där i Simons studio så nere i källaren där, så kanske han har på väggen och har sin egen sån egen tabell som är baserad på expected goals.
Ja, det blir en kul, vi ska ju bjuda in Backe i höst då när han motiverar för att Elfsborg faktiskt kom 5:a i Allsvenskan och inte 12:a. Han har ju pondusen för att kanske övertyga oss. Ser det som en stående inbjudan. Jag läste ett reportage i sommar i tidningen Filter som du är bekant med.
Ja, det känner jag till.
Det handlade inte om Palme, utan det handlade om en dokumentärfilmare som heter Marcus Lindén. Journalist, mycket radiojournalist tror jag, på det gamla, om du minns, programmet Flipper, till exempel, som gick på P3 och som var ganska bra en gång i tiden. Dokumentärfilmare och ganska framgångsrik sådan. Jag tror bland annat han blev prisad för en film som heter Ångrarna, som handlar om människor som har gjort ett könsbyte. Som i sig är en stor sak, men som sen har ångrat sig då och vill byta tillbaks. Han är intervjuad av Erik E. Almqvist och det handlar om ett nytt projekt som han var aktuell med nu. Men det var inte riktigt det projektet som fångade mig, utan det var hans sätt att arbeta som jag tyckte var intressant och som fick mig en del tankar om de jobb som vi gör också, kanske inom fotbollen. Om man tar den här filmen Ångrarna som exempel, så har han då gjort det här dokumentärt. Det är personer som berättar om hur det här var för dem, varför de ångrar sig, och man förstår ju att det är en ganska stor grej i livet och hur närstående reagerat och så. Men där det kanske inte riktigt har, där han har haft lite luckor i berättelsen, eller där det kanske inte riktigt har sagt precis de sakerna han ville, så har han då kanske hjälpt sanningen på traven en liten bit. Ett exempel var att det var en av de här ångrarna som inte riktigt mindes hur hans sambo reagerade när hon fick veta att han hade bytt kön. Och det tyckte den här dokumentärfilmen att det är en väldigt stor grej. Hur reagerade han? Frågade massa gånger men fick inga riktiga klara svar. Och sen skrev han då ihop någonting själv istället om, så här kanske det var. Ja, så kanske det var, sa huvudpersonen. Och så fick det bli så, och så fick han läsa in det med inlevelse hur det var när hans respektive fick reda på att han hade gjort det här. Och så fanns det en del sådana exempel mer där han i sitt jobb som journalist hade ofta kanske bett folk att ta om vissa tagningar där de hade sagt kanske rätt sak men inte levererat repliken på ett tillräckligt tungt sätt. Eller så att han blir liksom lite regissör också. Och det här undrar då Erik om lite om man kallar det dokumentärt så där, måste det inte vara liksom sant allting då? Det är inte så att han ställs mot väggen, men liksom en intressant angreppspunkt så. Och han är öppen med att han gör så här och säger att jag tycker inte det är problematiskt. Det hade varit skillnad om jag gjort reportage för Uppdrag granskning med absolut sanningskrav, men jag berättar historier. Och om du berättar för mig att du såg ett bankrån och hur det gick till, så när jag berättar det vidare sen så kanske är det någon detalj ändrad där och sen blir det fler detaljer ändrade, lite som viskningsleken. Så sanningen blir nästan relativ och för mig spelar inte det så stor roll. Och det här kan man ju känna igen lite från sitt eget jobb. Dels kanske när man är ute och gör reportage och ska försöka fånga en scen, där känner du säkert igen att scenen blir inte riktigt så som man hade hoppats.
Nej, det är ofta,
i huvudet.
Nej, det är ofta man sitter och när man sitter och skriver ut då, när man gjort allt sitt fältarbete och ska sitta och skriva sitt reportage, och så som du säger, man sitter och skriver en scen och det, man sitter i en bil och så går man ut från bilen och så kommer det fram någon och säger någonting kul. Och så man sitter och skriver ut det där då, för man känner att detta är så pass bra, det säger någonting, så att detta ska jag använda. Och så känner man, kollar man sitt anteckningsblock, så nej, sen hände inte mer där. Men tänk om det hade hänt detta här. Tänk om man bara hade haft den här repliken, om granen hade varit jävligt rapp här och svarat så här. Det var perfekt, då hade man stängt ihop det här stycket skitsnyggt och så hade det planterat någonting för nästa stycke och så. Man känner att det hade varit så jävla härligt om det hade hänt. Tänk om jag hade fått titta på här.
Ja, även i stunden kan man bli sugen på att gå in och peta när det väl sker. Att personen man skriver om, fotbollsspelaren på en restaurang, och kyparen kommer fram och är otrevlig eller oförskämd. Att så här, då vill man gå in som regissör att han biter tillbaka så att det blir en litet bråk där. Ja, men han tiger bara, för så gör man oftast. Mm. Och sen tänk vilken scen jag hade haft här om det hade brakat loss lite här. Och där ändrar man ju såklart inte. Sådana friheter tar man sig ju inte. Mm. Men däremot kanske om du sitter och intervjuar någon och någon är ganska karismatisk och delger kanske lustfyllda, roliga anekdoter och klenoder om den som, livet som den har levt. Och man ibland kan känna varningsklockan i huvudet att så här, det här var, gick det verkligen till precis så där. Det känns liksom lite för bra, eller för hur kan allt det här ha hänt dig? Men när man kanske rådgör med sig själv att så där, måste jag kolla upp den här historien? Den går ju inte att kolla upp. Det är ju liksom bara en underhållande anekdot. Och så kanske man tänker, äsch, han har ändå sagt det här. Och den drabbar ju ingen. Nej, vi kör på den. Mm. Men det man ibland efteråt kan känna att så här, man kanske går med på lite för mycket. Och det är ingen som liksom hänger en för det. För man skulle ju kunna säga att man inte har gjort något fel. Han sa att det var så. Det var ju bara en harmlös anekdot som lockade till lite garv i läsningen. Mm. Men där man ändå känner att så här, kanske var det inte riktigt så här. Nej, det var liksom lite för bra. Så.
Det är inte problematiskt det.
Nej. Och så har jag tänkt vidare på det här. För jag lyssnade på Markoolios sommarprat. Mm. Det gjorde inte du kanske.
Nej, jag har inte lyssnat på ett enda sommarprat.
Nej, just det var ganska bra. Mm. Men jag ska inte prata om kvaliteten i det. Men där berättade han då själv om när han och kanske framförallt industrin med honom i ryggen och skivbolag och så hade byggt honom genom en lite påhittad anekdot som passade bra in för personan Markoolio, att hur han upptäcktes. Och historien var då, som det sen har återgetts många gånger i intervjuer med honom och i tidningar,
att han sitter på en buss.
Han sitter på en nattbuss på väg hem till Orminge och rappar för sina kompisar. Och på bussen då sitter också en passagerare som väl är någon form av skivbolagsmänniska och tänker, här finns något. Och det är ju en rolig historia att bli upptäckt på. Mm. Och så säger Markoolio, nu har det blivit dags att säga som det var. Det var en kollega på 7-Eleven på Mariatorget där jag extra jobbade som kände en snubbe typ. Mm. Inte lika kul. Men så sa han då, det är inte helt påhittat kanske, för jag brukade sitta och rappa på nattbussen med mina kompisar. Det hade ju kunnat hänt. Ja. Så
Lindéns då, om han har gjort en dokumentär om Markoolio, så hade han ju kört på den här.
Ja, det kanske man kan säga.
Eftersom Markoolio också sa sådär att men det skulle kunna hända. Men då kör vi på den, för den är mycket bättre än 7-Eleven. Och så känner en snubbe. Så. Det är mycket tydligare.
Precis, det är lite skillnad när man gör sådana så kallade biopics, filmer om en människas liv. Mm. Där tar sig ofta folk ganska stora friheter. Och det kan ju bli en del debatt från anhöriga.
Björn Borg till exempel, filmen då. Där var ju inte alla jätteglada.
Nej, det var väl framförallt hans tränare Lennart Bergelins änka kanske, ja, som tyckte att Labbe framställs i dålig dager. Mm. Och jag minns även filmen om Monica Zetterlund med hennes pappa, att Tom Aland var väldigt upprörd som hade gjort dokumentärer om Monica Zetterlund, att pappan var inte så där kall och hård, bara som det framstår. Men sånt händer ju alltid där. Det är liksom byggt på någonting, kan man skydda sig. Filmen bygger på verkliga händelser. Mm. Och så kan man ta sig rätt stora friheter. Men en dokumentärfilm är ju något annat. Mm. Där tror man ju att man har sett sanningen. Och det säger Erik reporten och frågar honom, den här Marcus Lindén, i artikeln. Att, men skillnaden blir ju ändå så där, när folk går ut på en film de gillar, säger de vilken bra film. Men när de går ut från din film säger de så här, vilken häftig berättelse. Är det inte ett problem då att det kanske, att du kanske har hjälpt sanningen på traven lite så där? Och det vill jag ju säga, att jag har inget ont att säga om honom, den här dokumentärfilmaren. Han är ju öppen med det och jättenoggrann i sitt arbete och sådär. Så jag säger inte att han är fel, jag använder det bara lite som en diskussionsunderlag. Men det var ett exempel med Markoolio där jag tänkte så här, spelar det någon roll att han hittade på det där? Bör man vara liksom arg över att han ljög lite, eller de ljög lite. Den andra grejen var att jag hörde en intervju med, jag vet inte varför jag lyssnade på det, men med sångaren i Backyard Babies, Nicky Borg, som också la korten på bordet om en gammal påhittad anekdot som i sin tur har hjälpt att bygga imagen för bandet Backyard Babies som ett hårt rockband. De har liksom firat en jävla massa år tillsammans, att de har hållit ihop, men det fanns en kille som är från början som sparkades redan under tiden i Nässjö, och historien säger då att det var för att Dregen hittade Susanne Vega skivor i den killens skivsamling. Det var för soft, det håller inte om du ska vara Backyard Babies, så han fick sparken. Ja, sa han nu, så här, det var väl mer att han slutade komma på repen och tappade sugen lite. Däremot fanns det, tror jag, Susanne Vega skivor i hans skivsamling. Så liksom, det är inte helt påhittat. Det påminner varandra väldigt mycket. Spelar det någon roll då att man har byggt sig? Det tycker man kanske inte att det gör. Men någonstans går ju gränsen. Och så kan man ju så ha fall där man misstänker att någonting är lite fabricerat, eller i alla fall överdrivet. Det här är ju inte när någon helt hittar på någonting. Det är ju inspirerat kanske av någonting som ligger väldigt nära. Men jag har ofta hört berättelsen när Thomas Andersson Vi mellansnackar eller intervjuas, så gillar han att berätta. De kommer ofta in på hans kristna bakgrund. Växte upp i kyrkmiljö. Inte Livets ord, i Ebenezerkyrkan tror jag på Söder. Men däremot så, när Livets ord var som störst på 80-talet, så blev man nyfiken på vad som i alla fall hände där och blev övertalad av någon kompis att åka ut till Uppsala och i alla fall lyssna på pastor Ulf Ekman. Och då berättar han då, väldigt underhållande, han är väldigt skicklig på mellansnack, om hur han då så speciellt då tar buss nummer 666 ut till Livets ords lokaler, alltså djävulens nummer då. Och jag har alltid undrat, gjorde han det? Eller kanske det var så där att han såg en buss som hade det här numret och som gick någon annanstans, och tänk om den hade gått dit. Eller såg han den anlända, eller så var det precis så som han sa det. Men jag undrar alltid det, så här, var det precis så? Och var det också så att han gick fram till Ulf Ekman efteråt och pratade, och Ulf Ekman sa att du måste slå sönder alla dina skivor? Eller så här, har det bara tagit sig lite friheter för att det blir en lite roligare och bättre historia av det?
Ja, precis. Och det är inte helt samma sak så, men när du har lyssnat på Markoolio och funderat på buss 666, så har jag kollat lite grann på den här This is America med Sacha Baron Cohens nya serie, som är en typ av satir och någon slags komediserie där han utger sig för att vara olika typer av personer som driver med, får man säga, Trump-anhängarna i stora drag då i USA.
Och rätt mycket kristen tokhöger och sådär.
Absolut så. Och jag kunde, den har ju varit både hyllad och sågad. Många har man sett som har tyckt att det är så jävla bra och så otroligt roligt. Medan jag tycker mer att det är för enkelt allting. Det är så himla lätt att göra den här typen om man bara bestämmer sig för att göra det. Det är bara att ge sig ut till en liten håla där man vet att de är inskränkta och kanske inte har så bra människosyn alltid, eller att de är redan öppet kanske lite rasistiska. Så.
Men det är typ av jobb där man har bestämt innan vad svaren ska bli. Typ.
Precis, eller så det är inte det som riktigt kanske Lindén sysslar med, men det finns ändå tendenser av det. För det är ju så att till exempel så ger sig Sacha Baron Cohen ut, jag tror det är till Arizona, till någon liten avdankad, rätt uppgiven ort där det är hög arbetslöshet och man vet att det var väldigt procentuellt högt stöd för Trump. Så samlar han då lite lokalinvånare i någon slags folkets hus, och så berättar då Sacha Baron Cohen då i sin persona då, utklädd och så, att de planerar att bygga världens största moské då, i den här lilla byn.
Han hittar på det?
Ja. Och, alltså man fnissar lite grann när man tänker på det. Fan vad kul, hur reagerar de här? De reagerar precis så som man tänker, att detta går ju inte, det är helt vansinnigt och så. Vi kommer att spränga den i bitar och så här, är det någon som säger. Men det går inte, för det är byggt i speciellt sten, det kommer aldrig gå att spränga. Så de blir mer och mer upprörda.
Ja.
Och man känner liksom spänningen sitter i luften. Och jag bara tänker så att det är inte alldeles omöjligt att det är så att Sacha Baron Cohen har gjort precis samma grej, samma sketch, två eller tre gånger tidigare i andra orter, i Arizona eller i Utah eller vad det nu må vara. Och där det inte har lyckats, där det har suttit ett par steg, men vi fattar att du driver med oss, du kommer inte bygga den här. Och så får de bara trycka stopp och så funderar jag, fan, det
tills,
är kul.
Tills det går.
Ja, tills det går. Och det är lite grann samma ändå. Sådär.
Ja, absolut. Och i viss mån manipulerar vi ju allihop klippa. Så det är, när man väljer, när man gör reportage eller porträtt, att man väljer bort och man, det går liksom inte att ge en hel bild. Och liksom är det ett nyanserat, balanserat citat om någonting som följs av ett mycket spetsigare citat om samma grej, väljer man det spetsiga. Mm. Så att det blir, människor blir ofta liksom lite förenklade. Så. Och det kan ju också vara så där att när han är där, alltså med klippning, måste ju, det är ju en sorts ett narrativ och en form av manipulation också. Och jag säger inte att det är något dåligt, men han kanske också i den där byn i Arizona fick en del, det behöver ju inte vara så här att de behöver vara någon så här, vad kul med moské, men kanske någon som säger liksom att så här, ja, men måste den vara världens största? Så här, att det kommer ju inte med. Liksom, så att man väljer innan vad man vill ha.
Om man då ska säga någonting till försvar för Sacha Baron Cohens serie, så det funkar ju mycket bättre när det är uppburna politiker som har blivit förtroendevalda, som kanske har, sitter på någon typ av makt, och han driver med dem om vad det gäller kanske vapenlagar, kanske när Sacha Baron Cohen föreslår, det kanske är så att vi skulle ha liksom spädbarn, skulle kunna egentligen få ha en k-pist om de skulle vilja ha det, vad säger de om det? Och när du säger det så låter det som en bra, då blir det ju liksom lite mer lyckat, för då drar man ner byxorna på någon som har, man sparkar uppåt.
Ja.
Även om Sacha Baron Cohen ändå sparkar ner, för han har så en himla makt på det sättet. Men när han tar liksom vanliga medborgare som är redan rätt utsatta, som kanske inte är så utbildade eller som är så pålästa, och drar ner byxorna på dem, då blir det inte kul. Då är det lite tragik bara.
Men nu drar jag märkliga trådar här, men nu kommer jag att tänka på Victor Nilsson Lindelöf i allt det här också. Låter kanske inte helt som att det passar in i sammanhanget, men nästan lite där också, där jag kan känna, för nu såg jag att han spelade debuten i Premier League då, för säsongen var det Leicester de mötte, vann va? Och såg då liksom i flödet om att han fick kritik i England. Där känns det nu som att liksom det ingår i storyn, det är hans byggande, att Victor Nilsson Lindelöf, vet vi i Sverige, är en av världens bästa backar, men det fattar de inte riktigt i England. Mm-hmm. Och de engelska tabloiderna är okunniga och hänsynslösa. Men vi hade ju exemplet från, det var det också med Vigge från i våras, där det hade gjorts en artikel på att han sågades, och sågningen bestod av ett par kommentarer till en artikel i, om det var Daily Star eller Daily Mail eller någonting. Där man då från, där har man ju också då från början velat ha en viss typ och letar tills man får den. Det är så liksom samma, gå ut och göra en enkät med 20 personer och försök få det här svaret, och sen så frågar man tills folk säger rätt sak. Då har man ju inte riktigt levererat sanningen, utan någonting som man har bestämt innan.
Precis.
Och herregud, man har hamnat där själv. Det ska gudarna veta.
Ja, inte minst i den här podden där vi är väldigt svaga för härliga klenoder. De använder vi ju ibland för att man ska kunna förstärka en personlighet. Om vi pratar om Bielsa, så har vi kanske några stycken saker som sticker ut där. Som
men han är galen. Vad kan du hitta för liksom roliga grejer som styrker att han är galen? Exakt. Jag letar för guds skull inte efter några balanserade grejer.
Nej, precis.
Så att man, och det är också inbyggt i Bielsas persona. Att nu förväntar man sig, vad fan ska hända i Leeds här nu? Så här, kommer det bli? Och han i sin tur, kanske efter ett tag, för sen blir man ju nästan fångad i det där facket och känner att ja, det måste hända någonting. Jag kanske, så, det kan vara problem med en del, som man träffar, som Glenn Hussein, som liksom går med på allt. Köper du den här, kan det ha varit på det här sättet? Jajamän! Liksom så.
Ja, men han älskar ju krydda saker, och det kände jag ju då när jag skrev om honom ett långt reportage. Att där kände man, jag behöver ju hela tiden vara den andra personen som hela tiden tar ner sig. Ja, men Glenn, det kan ju inte stämma att det verkligen var så att John Barnes tror dig i slipsen, taxichauffören stängde bilen, taxichauffören körde iväg ut på motorvägen och du sprang efter där, bara som ett litet prank för Barnes. Det kan inte stämma. Jo, för fan, men det var så.
Nu rekonstruerar vi.
Då får man ta bort den lilla klenoden.
Ja, för man är ju van vid att det ofta är tvärtom. Att man får kämpa för att så att säga dra ut spännande och festliga eller roliga ur personer. Men det där omvända finns ju. Att man får vara den som bromsar istället.
Absolut.
Och tänker att så här, ja, man fan, det här är, nu har någon bara. För de kanske känner viss krav att bjuda dig på någonting också, som egenskap av att intervjuad, att nu får jag bjuda till. Men vi har ju gjort det, som du säger, här i podden, och det finns ju inom fotbollen rätt många sådana händelser eller anekdoter som hjälper till att bygga en person som passar in bra och som ofta tas upp. Man kan ju undra sådär egentligen, sådär med Klåses järnväst till exempel. Den här otroligt nickspecialisten och som hade det här enorma höga hoppet och som är VMs bästa målskytt inom tiderna. Så får man reda på att det var tydligen så att hans farsa ville att lille Miroslav skulle träna när han var liten med en järnväst på sig, så att han skulle förbättra sin spänst. den blir man ju inte sugen på att kolla upp, för den passar ju så jävla bra in. Ja, nu förstår vi varför han hoppar så jävla högt. Ja. Och han drillade sig där. Det behöver ju inte heller vara helt påhittat.
Nej.
Kanske var någon form av väst som antagligen inte var gjord av järn. Det tror jag ändå inte att den var.
Och i samma fack då, så har man också då Niklas Alexanderssons fastbundna ben i barndomen.
Ja, den kanske inte lika, hur lyder myten?
Ja, men det var väl för att hans pappa då ville väl att han skulle bli tvåfotad. Så att,
om hans pappa hade lidit mycket av att vara så enfotad, ja, precis, som fotbollsspelare.
Precis. Så band fast då hans andra ben då, det är hans bra ben, så att han skulle använda den i en stol, och så fick han göra det. Och tänker man efter så det har han faktiskt bekräftat, för att han sa väl till och med Alexandersson när vi ville faktakolla den här storyn.
Men det var ju precis ett bra exempel, för den är inte helt påhittad. Nej. Men den är ganska, man har behövt göra den enklare. Mm. Och det passade ju bra in, för det var väl med vänstern han tryckte in målet mot England, tror jag. Så jag tror den tog fart lite därefter, att han blev fastbunden. Det hade han själv inga minnen av, för det första. Han har fått återberättat att han kanske någon gång hade ett ben i någon spaljé.
Precis.
Men det som han däremot kunde bekräfta var att när han var liten och har lärt sig gå, de märkte väl tidigt att lille Niklas gillade bollar att sparka på, så brukade hans farsa ofta lägga bollen vid båda benen och ibland så hålla lite i det andra, som Niklas uttryckte, så att han skulle i alla fall bli bekväm och testa med båda fötterna.
Absolut.
Men man får ju bilden när man första gången hör anekdoten, och den kanske har berättats på någon blåvitt fest eller HBK-fest, att han liksom i dagar var fastbunden och gick med bara ett ben.
Inte bara i dagar, utan man får känslan av att detta har pågått i flera år. Och det vet man om, att detta kanske har hänt så 10-15 gånger på sin höjd, att hans pappa höll fast lite, la bollen så. Sen så alltså det finns ingen pappa som orkar hålla på så.
Nej, och så oväntat också, för man tänker ju att Niklas Alexanderssons farsa kan inte ha varit ett rövhål. Nej. Man tänker att han kan vara ganska snäll.
Ja, jag tror också det faktiskt.
En annan grej som passar bra på temat när det gäller, som också passar bra att bygga en person, är ju Micke Nilssons genombrott. Nu talar jag inte om blåvitt Micke Nilsson, utan grek Micke, HBK Micke, landslags Micke.
Den funktionella Micke.
Den funktionella Micke. Mm. Storyn om honom, ja, det var väl att han slog igenom sent. Och att han i ganska hög ålder spelade först division 6 och sen spelade division 2. Jag vet inte om han plockades från Åhus till Halmstad när han var 20 eller något sånt där. Och att han förstås också hade jobbat i livet. Mm. Det var när han kom upp i landslaget och sen slog igenom, hade han inga andra.
Och det var inte vilket jobb som helst då?
Nej, han hade jobbat på Scan,
ja, just det.
Då som korvförpackare, tror jag. Det har jag själv återgett många gånger, för det passar bra in i honom. Att så här, att
han kom från ingenstans och plötsligt så
var, ja, han precis. Ja, men det var nästan som att HBK ringde när han stod och packade korven. Ja. Så. Och förmodligen så har han jobbat på Scan, men kanske inte jättemycket. Det är liksom, jag har aldrig riktigt frågat honom om. Jag har träffat honom flera gånger, men hur mycket jobbar du på Scan?
Nej, och eftersom man ofta då använder så att ge inte upp, ni kan göra Micke Nilsson, ni kan bli upptäckta i sen ålder, man måste inte vara med i pojklandslagen sådär. Samtidigt så var det så, han spelade väl i division 2 då, som du sa kanske, ja, när han var 18-19.
Precis.
Men han var väl överlägsen då?
Han var nog säkert
kanske var det så att scoutverksamheten runt Åhus och runt Halmstad och så, varför dålig? Det var ingen som upptäckte honom, men han var överlägsen där. Och sen så när han kom till Halmstad, vet vi om han gjorde premiär direkt eller fick han liksom vara med i A-laget och träna upp sig? Och
det är ingen som har velat skriva långt om Micke Nilssons liksom omställningsfas i HBK.
Precis.
När det i början var lite högt tempo. Sådär.
Exakt.
Men det är ju som Robin Jansson i AIK nu, som plockades under säsong från Oddevold. Det blir ju motsvarande serie under, för han plockades från nuvarande division 1 då, Oddevold, och som går rakt in och som blir populär och skicklig mittback. Där sa väl också, tror jag, om det var någon Oddevold-ordförande, att han hade varit kanske division 1 bästa mittback i ett par år. Och att det är konstigt att vi inte blivit av med honom tidigare. Men där passade ju också väldigt bra in i mallen, att han hade det här jobbet som han hade. Han gjorde väl hästskor och sånt där.
Men det är ett jobb som man tänker att Willem Oberg skulle kunna skriva om.
Ja visst, det passar ju mycket bättre in om man skulle jobba lite extra på bank. Mm. Så, liksom, han kom från skogen, han tillverkade hästskor. Mm. Nu spelar han på Friends och stoppar Hammarby, typ sådär. Att det är ju en sån grej också.
Ja, och sen har man också, men vi har ju hyllat också Zanetti till exempel, kommer jag ihåg, när han körde runt i sin skruttiga bil i Inter.
Också för att bygga hans person.
Ja, precis.
En som inte låter sig påverkas av alla miljoner han tjänar och sådär. Men hur många gånger körde han i bilen?
Jag vet
vi inte riktigt. Var det hans bil?
Ja, exakt.
Hur skruttig var den egentligen?
Ja.
Han kanske var bekväm att ta sig fram i Milanos trånga gator. Ja,
precis.
På.
Och sen så slog vi i hål på myten om Riddes högskoleprov till exempel. Vi har alltid använt honom som någon slags symbol för den smarta fotbollsspelare som skrev 2,0 på högskoleprovet. När vi väl ställde frågan till honom så visade det sig att han skrev 1,8.
Ja, precis. Och att det fast han fick det liksom uppgraderat, han fick tillgodoräkna något annat så, att det blev ändå väldigt konkurrenskraftigt.
Arbetslivserfarenhet tror jag.
Ja, precis.
0,5 poäng och sånt.
Vi hade en ganska rolig sån sida i ett nummer här där vi kollade just sådana rykten. Stämmer det eller stämmer det inte? Men det är väl en typisk sån sak. Den är inte tagen ur luften. Det är fan inte många som skriver 1,8 och spelar i allsvenskan.
Nej.
Så den kommer ju någonstans ifråg, men är då lite kryddad. Mm. Precis som också en gammal djurgårdare hade vi med på den sidan, Fred Persson.
Passet.
Som då, passet ja. Fred Persson hade rykte om sig. Han var väldigt populär bland Djurgårdsfansen, hårt arbetande, men var lite tacksam driftkuckur kanske i laget för att han var lite uppe i det blå och ofta glömde grejer, kunde säga roliga saker och så.
Han var Djurgårdens Johnny Ekström.
Ja, det kan man väl säga att han var, glatt humör liksom så. Men historien som gillar, som folk gillar att återberätta är då när han skulle på U21-läger tror jag, med landslaget och alla blivit ombedda och ta med kopior på sitt pass. Och det alla har gjort, även Fred då, fast han har bara kopierat utsidan på sitt pass. Roligt, såklart. Och det kollade vi också då med Fred Persson om det stämde. Och här är det intressant, för här vet jag fortfarande inte. Han bekräftar då, men Fredrik Tillberg som pratade med Fred Persson fick lite vibbar av att han kanske, lite som Glenn Hussein, mindes inte riktigt hur det var. Men så kan det säkert ha varit. Ja, han bekräftade det. Ja. Men vi vet fortfarande inte riktigt om. Kanske var det hans huvud en bild av att det var så. Mm. Men att det inte riktigt var så. Så man brottas ju med det där hela tiden.
Ja, och sen så minns jag. Det var ju en fin text om Hakan Sükür i New York Times. Som ju då är politisk flykting från Erdogans Turkiet.
I Kalifornien.
Bosatt i Palo Alto. Som ju har svenska VM-kopplingen. Där det var en fin text där texten inleds med att han står bakom disken på sitt lilla fik-café i Palo Alto där det är mycket så Silicon Valley-folk och så som snubblar förbi och så. Och att han står där, och i princip så framstår det som att han själv är den som står bakar liksom croissangerna och så. Att han går ut klockan 4 på morgonen och så och så. Men han kanske bara, det var väl bara så att han var delägare tror jag. Att han stod där för det passade rätt bra intervjun och sitta där och göra den på hans eget ställe och så.
Men ju mer den återberättas desto mer bagels bakar Hakan Sükür.
Så är det ju.
Han sköter det där bageriet själv.
Så är det ju.
Att det liksom ingen tvekan.
Men sen kan man ju också då använda sådana här små då anekdoter eller små grejer som får ta rätt mycket utrymme för att beskriva en person. Då kommer vi alltid tillbaka till Vångavallen. Matchprogrammet, Andreas Isaksson och fisket.
Mm.
Är det dags att dra den igen? Är det 10:e gången eller?
Lek med tanken att någon är sugen på att testa det här med podcast efter sommaren och rattar in oss och lyssnar på det här för första gången, så kör.
Jag kör på det. Ja, men det är så att i matchprogrammet i Trelleborgs FF, match på Vångavallen, så är det en faktaruta med Andreas Isaksson där det står då ålder och position och uppväxt och så. Och så står det då intresse. Fiska, det gillar ju han mycket. Och så står det äter inte fisk.
Mm. Som är då klockren.
Den är ju klockren.
Ja.
Och den säger ju så pass mycket ändå om den här hobbyn som man har. Men också om att man gillar inte fisk i vuxen ålder.
Det har är du sett lite det här matchprogrammet?
Ja, det är ju återgivet i Jesper Högströms text.
Precis, det är återgivet, ja.
Ska vi faktakolla den?
Ja, men jag tänker hur ofta ställs frågan äter inte i en faktaruta?
Ja, men det kan de göra. Det har jag ändå sett lite då och då.
Att man har då både favoritmat och äter inte alls.
Ja,
då,
precis. Typ. Ja. Skulle det kunna vara bruna bönor och så är många som svarar kanske så.
Ja.
Den är ändå bra.
Ja.
Den är ju bra.
Ja, den är ju
men
bra.
Vi vet inte om den är sann.
Det är nej, vi säger att den är så tills vidare. Men där man, och det här gäller ju en själv också, när man liksom skriver om, man vet ju med sig, skriver man om ett tungt ämne eller är det här liksom en mer lättsam text med en härlig figur som ska göra en på gott humör, då blir man ju lite mer villig att låta den här anekdoten passera kanske.
Mm.
Och jag vet fortfarande inte vad svaret är på de här Markoolio och Backyard Babies-grejen med Susanne Vega. Spelar det någon roll att de hittade på lite där och hjälpte sanningen på traven? Nej, det kanske inte gjorde. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Men vi kommer återkomma till det i hela tiden när vi skriver egentligen. Mm, så lär det bli. Vi trummar mot slutet på återkomsten Offside Podcast som var gjort i samarbete med Big Travel då. Big Travel som erbjuder ett stort utbud av sportresor och som alltid har superbra paketpriser på både matchbiljett och hotell för alla som vill se Premier League. Man läser mer och bokar på bigtravel.se då.
Och vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Simor då som fortsätter visa alla matcher från Allsvenskan och Superettan. På söndag är det BP, AIK och Djurgården tar emot Kalmar. På måndag är det IFK Göteborg, Östersund och Hammarby, Örebro. I Superettan är det då Skånedarbet när Helsingborg tar emot Landskrona Boys hemma på Olympia. Gå in på simor.se för att läsa mer och teckna ett abonnemang.
Det är inte bara återkomst för podcasten utan för oss på kontoret överhuvudtaget. Det här är vår andra dag efter ledigheten som vi fick efter både VM och jobb med det nummer som finns ute nu. Mm. Och det här är egentligen vår brådaste tid på året, för i vår värld är det ganska kort fram till nästa nummer ska lämnas. Så bäst att vi sätter igång med det. Det är röriga dagar som vi behöver få koll på.
Det kanske blir så tidsbristning att vi måste hjälpa till lite mer med sanningen.
Ja, vi får väl se vart vi hamnar.
Vi kryddar lite extra nu.
Vi får se vart vi hamnar. Ni får hålla, ni kan läsa oss noga och vara på oss i så fall.
Ja, in på offside.org och ge oss en chans. 39 spänn i månaden. Ingen bindningstid överhuvudtaget. Då får ni man ett nummer hem i brevlådan också. Så ge oss en chans för den som bara lyssnar på oss här i podden. Vi vill ju att fler och fler ska läsa
oss. Ja, och lyssna på oss, det gör ni varje onsdag. Och vill ni oss något, använd podcast@offside.org för att kanske tipsa om fler sådana här saker där ni har misstänkt att var det verkligen så här? Mm. Sånt blir vi alltid glada av. Ta hand om er, kul att vara tillbaka, så ja. Ses vi nästa vecka.
Hej!